Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodiga historia guidar jag, Dino Helmerfalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Kära blodiga lyssnare, välkomna tillbaka till ännu ett bonusavsnitt av detta hemoglobinfyllda program. I det förra avsnittet tog vi oss mödosamt igenom upptakten till blodbadet. En upptakt som går hela vägen tillbaka till slutet av 1300-talet då drottning Margareta av Danmark instiftade Kalmarunionen. Om du är en ny lyssnare som precis upptäckt detta program så vill jag naturligtvis hälsa dig hjärtligt välkommen och jag hoppas att du får många timmars citationstecken nöjen med mig i detta programmet. Om du inte hört den första delen om Stockholms blodbad så råder jag dig naturligtvis att göra detta först. Vår blodiga historia har en ny Patreon där du som vill stödja arbetet kan göra så genom att bli månadsgivare. Det går att donera så lite som $1 eller euro, typ 10 kronor. Och vad får man för det? Jo, man får en rad bonusar, men framförallt Patreon-exklusiva avsnitt. Och jag kommer inte göra fulingen som många andra poddar gör då de efter en tid släpper Patreon-avsnitten i sitt vanliga flöde. Utan det som ligger på Patreon kommer också förbli där. Därmed basta. Så vill du ha tillgång till de här Patreon-exklusiva avsnitten som börjar sändas i samband med nästa säsong så ska du bli Patreon. Och du kan faktiskt signa upp dig redan nu för jag har ställt in min Patreon så att pengar dras för dig som är stödjare bara när jag släpper ett nytt avsnitt. Så det är inga månadsavgifter eller något sånt skit utan om jag presterar, om jag levererar, då får jag betalt. Inga pengar kommer dras för dig utan att du får nytt content. Du hittar Vår blodiga historia i Patreon-appen genom att söka på poddens namn. Och om du inte hittar det av någon anledning så kontakta mig så hjälper jag dig naturligtvis att komma rätt. Med de orden lämnar vi försnacket. Tidsmaskinen tar oss idag till början av nådens år 1520. ...1520 väntar Kristian den andre inte på att säsongen för militära fälttåg ska dra igång. Redan i ett iskallt januari tågar han med sina soldater mot fienden norrut. På sjön ligger isen tjock och hindrar skeppen från att segla. Den danska armén väljer istället landvägen. Armén mobiliseras i Helsingborg som är danskt vid denna tiden och kungen leder den norrut genom Småland. Det svenska riksrådet, Sten Sture den yngre, vet vad som komma skall. Han har under de senaste åren bekämpat Kristians och hans allierades försök att placera en dansk unionskung på den svenska tronen. Sten Sture samlar själv en armé och förbereder ett försvar. Svenskarna är i underläge i öppen terräng. Bland de danska leden finns många erfarna och välbeväpnade legoknäktar från Tyskland. Och det är i bruten terräng som deras styrkor kan minimeras. Svenskarna tänker möta Kristian i Västergötland på sjön Åsunden som täcks av en tjock is. Försvararna fäller bråten i vägen när man räknar med att danskarna ska anlända och ställer upp i slagordning. Det är den 19 januari när styrkorna möts. Men slaget hinner inte pågå någon längre tid innan en kanonkula viner genom luften. Studsar mot isen och träffar Sten Sture den yngre i knät medan han sitter på sin häst. Hästen dör och det allvarligt skadade riksrådet tas ur striden av sina män. Den svenska hären står nu utan ledare och synen av hur deras befälhavare får benet avskjutet måste ha haft en nedslående effekt på soldaterna. för slaget är över kort därpå och Krishan kan fortsätta sin marsch mot huvudstaden. Man rusar mot Stockholm med den sårade Sten Sture, men han hinner inte återse staden och sin hustru, för riksföreståndaren avlider under färden över Mälarens is. Läget är mörkt bland unionsmotståndarna. Sten Sture lämnar ett tomrum efter sig och unionsvänliga röster hörs allt högre. Riksråden i Stockholm går till förhandling med Krishan och i mars 1520 erkänner man honom som svensk kung. Ännu har luften inte gått ur Sturepartiet hur som helst och Krishan kommer behöva spilla mer blod innan denna berättelse är över. En ny bondehär reser sig för att möta kungens styrkor och även om de svenska bönderna lyckas ha ihjäl många danska soldater lyckas man inte besegra huvudarmén och huvudstaden är ännu i händerna på Krishans fiender. Staden hålls av Kristina Nilsdotter Gyllenstierna, en riktig powerlady och änka efter en nyligen stupade Sten Sture. Runt sig har Kristina samlat en grupp högre herrar och de är fortfarande en maktfaktor att räkna med. Från Stockholm sänder man motanfall, men ingen av sidorna lyckas avgöra kriget även om det hela lutar till dansk fördel. I maj 1520 står Krishans soldater utanför Stockholms portar och vilka portar det är. Faktum är så har Stockholm aldrig intagits med militära medel om man bortser från den gången då borgarna släppte in de belägrade svenskarna som vi gick igenom i det förra avsnittet. Och även då erövrades Stockholm förvisso inte med vapenmakt heller. Att belägra staden i maj ger Krishan goda utsikter. Det är långt till vintern och man kan hinna svälta ut försvararna innan kylan kommer och gör det svårt att fortsätta belägringen. Danskarna omringar Stockholm och inleder den långa väntan. Men den danske kungen är otålig. Spargrisen gapar tom efter alla arméer man rustat upp och skickat mot Sverige. Hemma i Danmark delas kungens krigiska entusiasm inte av alla. Och där finns mäktiga krafter som menar att Krishans operation att ta Sverige inte är mer än ett stort slöseri. Samtidigt går det danska folket på knäna på grund av de höga skatter som kronan tagit ut för att finansiera kriget. Under kommande månader utkämpas mindre skärmytslingar mellan Sturetrogna och Krishans trupper runt det belägrade Stockholm. Även om staden, vad vi vet idag, inte var i närheten på att eröras av danska trupper så händer något. Återigen, vi vet inte vad, hur eller när. Men Sturesidans viktigaste person, Kristina Nilsdotter Gyllenstierna, sätter sig vid förhandlingsbordet med Krishan den andre. Trots att staden fortfarande har goda förråd och militär kapacitet undertecknas ett avtal mellan parterna. Kristina går med på att överlämna staden och kronan till Krishan i gengäld mot att amnesti utfärdas till hennes sida, alltså förlåtelse för motståndet man gjort mot kungen och hans föregångare. Frågan om Trolles rivna borg, Almarestäket, omfattas också av amnestin. Krishan spelar rollen som en välvillig monark och delar ut pardon till höger och vänster. Stockholms fall 1520 verkar, alltså av allt att döma, vara ett resultat av politik, diplomati och rävspel. Krishan den andra får sin krona och är nöjd. Åtminstone verkar det så. En som däremot inte får någon upprättelse och som bär på ett brinnande hämndbegär är Gustav Trolle, som alltså tvingas ta ett steg åt sidan för en bräcklig fred. I september 1520 äger Krishans intåg i Stockholm rum. Han går först i en lång kolonn av soldater bestående av cirka 3000 man. Kungen tilldelas stadens nycklar och beger sig för att inspektera sitt nya slott. Av någon anledning flyttar Krishan inte in på slottet utan hos en borgare vid namn Gorius Holste. Kanske är det barndomsminnen som får kungen att vilja leva bland enklare folk än vad kungar vanligtvis gör. Jag har under researcharbetet inte lyckats hitta någon mer information om denna vänskapsrelation, men att den finns där råder inga tvivel om. Holste blir nämligen ny borgmästare i Stockholm efter att man hackar huvudet av de sittande i samband med blodbadet som bara är 2 månader bort. Under flera dagar är det fest i huvudstaden. På gatorna sjunger och dricker man långt in på nätterna och alla verkar glada över sin nya kung. Eller så är man kanske snarare glad över att kriget är slut. Stämningen står dock i stark kontrast till den galge som man reser på Stortorget kort efter intåget. Mitt under pågående festligheter för man ut en herreman. Han hade tagits till fånga tidigare under sommaren medan staden fortfarande var under belägring och strider ägde rum i omgivningarna. Mannen hängs i galgen och när han är död tas kroppen ner och kvarteras. Alltså styckas i 4 delar som sedan placeras på hjul till allmänhetens beskådning. Snart börjar Christian upprepa sina föregångares mönster. Ämbeten och klän runt om i Sverige går till danska hövitsmän och fogdar. Som vanligt börjar missnöjet gro och protester att höras, men ingen tar ännu till vapen. Samma år är det riksdag i Sverige och Christian spelar ett högt politiskt spel. Som betraktare kan man inte annat än att förundras över hans metodiska och till synes kalkylerade väg mot att säkra makten i Sverige. Under riksdagen argumenterar Christian för en vid tiden stor reform. Sverige har av hävd alltid varit ett valkungarike fram tills nu. Kronan går alltså inte i arv, utan en konung har alltid valts bland kandidater med mer eller mindre starka anspråk på tronen. I den gamla landskapslagen finns hur som helst passager som talar för att kungamakten ska ärvas, även om detta enligt praxis inte förekom i Sverige. Men Christian ger sig inte och åberopar den uråldriga lagen. Och han får gehör och hyllas som arvkung över Sverige. Så varför är detta med arv kontra val av kung väsentligt, tänker du? Varför slösar du min tid, Dino? Förstår du inte i din enfald att mängder av poddar tävlar om min uppmärksamhet och här kommer du med massa intetsägande detaljer istället för att ge mig det blod som jag kom hit för att dränka mig i? Kära lyssnare, det är nämligen så att en arvkung har högre kungastatus än en valkung i medeltidens Norden. Detta innebär att den där amnestin för motståndet som Christian utlovat till Sturepartiets anhängare hade utlovats av en valkung. En arvkung är inte ålagd att på något som helst sätt respektera en valkungs löfte. Att denna kung är samma person hör inte hit enligt en mycket besynnerlig logik. Amnestin är alltså off the table från och med nu. Men det är inget som kungen talar högt om. Den 4 november 1520 äger Christian den andres kröning rum i Storkyrkan i Stockholm. Ceremonin förrättas av ingen mindre än den återinsatte ärkebiskopen Gustav Trolle, kungens uppenbarligen nya bundis. Hela kröningsakten är en maktdemonstration från Christians sida. Trots att kröningen avser Sveriges krona, äger rum i Sveriges huvudstad och leds av en svensk ärkebiskop, är hela spektaklet klätt i rödvitt, metaforiskt talat. Danska herrar bär fram de svenska riksregalierna och i vanlig ordning dubbas en rad riddare i samband med kröningen. Men ingen av de dubbade denna dag är dock svensk. De svenska herremännen blir provocerade. Christians signal om vem som bestämmer är tydlig och det är dags för svenskarna att räta in sig i ledet. Som seden bjuder är det dags för fest efter kröningen. Och det är inte något litet kalas vi talar om. Från hela riket anländer gäster för att hedra sin nye kung. Även de som tidigare gjort motstånd är närvarande. och hoppas kanske på att stridsyxan kan grävas ner. Ätandet och drickandet pågår i dagar och Krishan är på gott humör. Orgierna i mat och dryck avlöser varandra och ingen av gästerna har den minsta lilla misstanke om att något mycket mörkt är i görningen. På festligheternas tredje dag, alltså den 6 november, ungefär lagom till att stämningen infunnit sig, samlar kungen gästerna i den stora salen på slottet. Munterheten är som bortblåst när Gustav Trolle anländer och dörren om de samlade låses. Några eftersläntrare släpps dock in av knäktarna, ovetandes om att festen definitivt är över. Det tar inte lång tid innan Trolle börjar kasta anklagelser omkring sig. Ilskan riktas mot den nu döde Sten Sture den yngre och de av hans anhängare som nu finns samlade i den låsta salen. Det är uppenbart att Trolle förberett konfrontationen för hans klagan hade nedtecknats på förhand. I den kallar han Sture-anhängarna för kättare och antagligen börjar kallsvetten rinna längs med ryggraden på festdeltagarna. Att bli anklagad för kätteri är högst farligt och brottet är något av det mest allvarliga man kan göra sig skyldig till. För dig som undrar så är en kättare i korta drag en person som går eller har gått emot den etablerade religiösa trosuppfattningen eller trosuppfattningarna. Gustav Trolle menar att avsättandet av honom som utnämnts av självaste påven i Rom är uppenbart kätteri. Förutom detta gör han ekonomiska anspråk för brott mot sin person och för rivningen av Almarestäket. Han tar också upp plundringar och stölder som trupper tillhörandes Sturepartiet begått under krigen som varit. Även för andra unionstrogna argumenterar Trolle och den slutliga notan för alla brott och kränkningar hamnar på den abnorma summan 700 000 lödiga mark. Siffran ser oss naturligtvis ingenting, men för er skull har jag gjort mitt bästa för att omvandla summan till ett värde i dagens pengar genom att jämföra konsumentprisindex, alltså hur mycket kan man konsumera med en viss summa betalmedel. Gustav Trolles skadeståndsanspråk hade i dagens valuta motsvarat, lågt räknat, cirka 4 miljarder kronor. Pengar må vara en sak, men jag misstänker att det ändå inte är livslång skuld som oroar festdeltagarna, utan just anklagelsen om kätteri. Kristina Nilsdotter Gyllenstierna tar till ordet först och börjar försvara sig. Hon lutar sig mot juridiken och hänvisar till att anfallet och rivningen av Almarestäket hade godkänts av riksråden vid mötet i Arboga 1517. Därför är samtliga riksråd ansvariga och inte enbart Sture-anhängarna, argumenterar hon. Resten av dagen pågår något som liknar förhandlingar, där de som kan försvara sig mot Trolles angrepp gör det. När natten kommer släpps ingen, utan gästerna leds till rum och celler där de låses in, trots att en del av dem frikänns. Följande morgon, onsdagen, den 7 november, dagens datum, återupptas samtalen, men enbart företrädare för kyrkan får delta, även frikända sådana som anklagats dagen innan. De 14 herrarna samlas och även Hans Brask, alltså han som skrev under beslutet om rivningen av Almarestäket men som på något sätt kom undan ansvar, närvarar. Frågan som avhandlas idag är om Sture-anhängarna är uppenbara kättare eller inte. Trolle argumenterar för att angreppet mot honom är att likställa med angrepp på kyrkan. Man diskuterar fram och tillbaka i några timmar och kommer fram till att jo, de sammansvurna hade gjort sig skyldiga till uppenbart kätteri. Även detta gör att man kan frångå sina löften om amnesti, liksom kungens utropande till arvkung. Den berömda skiten hade nu definitivt träffat den berömda fläkten och spridit sig över hela det medeltida Stockholm. Men vem av aktörerna är blodbadets egentliga arkitekt har delat de lärde och något definitivt svar har man som vanligt icke. Frågorna som intresserar är den om skuld och avsikt. Alltså vem var drivande och var blodbadet planerat eller ett groteskt exempel på stundens ingivelse. Jag kommer inte redogöra för hela den vetenskapliga debatten i detalj, Men teorin som har mest stöd bland historikerna är att Kristian den andra bär den största skulden samt att blodbadet var planerat. Det som talar för att blodbadet, som vi egentligen bör betrakta som politiska utrensningar, var planerat är faktumet att Gustav Trolle är den som kommer med anklagelserna. Trots att han i stort sett hade körts över av kungen tidigare när freden avtalades, men då inte fått upprättelse. Sett till rang borde Gustav Trolle alltså sitta ner i båten helt enkelt. Kungens ord borde ha varit det sista. Därför går resonemanget, måste Kristian varit med på noterna från början. Anklagelserna går också emot kungens amnesti. Kristian den andra bör därför ha varit medveten om att Trolle kommer göra ett utspel. För det är orimligt att förvänta sig att en kung hade accepterat ett sådant trots som utspelet hade inneburit ifall det kommit spontant. Kungen och Trolle var därför antagligen överens. Man kan också betrakta Trolle lite som en marionett. Ett medel som hjälpte Kristian att bli av med framtida upproriska ledare. Gustav Trolle var kränkt och ville av allt att döma verkligen ha upprättelse för kränkningen. Därför blir han ett väldigt praktiskt redskap för monarken. Andra teorier går ut på att Trolle agerat som en planerande mastermind och använde kungen som ett verkställande medel av ärkebiskopens ambitioner. Det finns också de som menar att skulden bärs av kungens rådgivare Didrik Slagheck och Jens Andersson Baldeneck. Dessa skulle ha varit drivande då kungar vid denna tid ofta inte agerade själva utan hade något som vi idag skulle kunna betrakta som en stab. Baldeneck var ju också själv biskop och hade därför rimligtvis goda kunskaper om kanonisk rätt och hur denna kan användas. Torsdagen den 8 är en typisk fuktig novemberdag. På Stortorget i Stockholm har en schavott uppförts och står redo. Där börshuset ligger idag finns 1520 Stockholms rådshus. Utanför står knekten Jürgen Homut och några av hans soldater. Homut och de andra hade utsetts till bödlar och runt om bildar soldater en ogenomtränglig mur. När kungens rådgivare Didrik Slagheck ger order om att påbörja avrättningarna beger sig Homut för att hämta den första av de dödsdömda. En av de väntande männen, biskop Vincent från Skara, har ingen som helst aning om vad som väntar och frågar knekten om han vet vad som pågår. Homut är artig och informerar biskopen att han tyvärr inte har goda nyheter. Därefter ursäktar han sig med att det är befallt att han ska slå huvudet av biskopen. Homut för ut biskopen från Strängnäs, Mattias Gregersson, och hans huvud är det första som faller denna dag inför ögonen på ett fullpackat stortorg. Därefter går det i rask takt. Biskop Vincent står på tur och efteråt är det dags för de frälse medlemmarna av riksrådet. En av dem är ingen mindre än pappa till Gustav Eriksson. Alltså den blivande Gustav den första, eller Gustav Vasa, som vi oftast kallar honom. Nu kanske du reagerar över att biskoparna avrättas, för jag har ju påtalat att bara påven kan utöva makt över dem. Ja, så är det helt enkelt. Avrättningarna av biskoparna Mattias och Vincent är juridiska övertramp som upprör många. Halshuggningarna och efterföljande hängningar sker efter dåtidens strikta sociala samhällspyramid. Därför ryker först biskoparnas och därefter riksrådens huvuden. Efter dem är det övriga frälsets tur att falla ner på knä framför böden. Även här går en släkting till Gustav Eriksson åt. Denna gången är det hans svåger, Joakim Brahe. Därefter avrättas 6 personer ur lågfrälset. Samhällspyramidens topp är utrensad från motståndare till kung Kristian och Trolle. Och det blir dags att avrätta de dödsdömda ur borgarklassen. Totalt 32 borgare får möta döden under blodbadets första dag. De tre första är borgmästare och efter dem följer 14 rådmän. Dessa 17 halshuggs liksom biskopen och frälset innan Jürgen Homut stoppar undan svärdet. Klingan är nämligen reserverad för fint folk. Pöbeln får istället dingla från rep i schavotten. Avrättning med svärd är nämligen ett privilegium och under medeltiden är det ett ganska humant sätt att lämna jordelivet på. Oftast går det snabbt och det krävs sällan fler än ett hugg mot nacken för att skilja huvudet från kroppen på den dödsdömda. Resten av de olyckliga hängs alltså och några blir även kvarterade, det vill säga delade i fyra delar och uppsatta på hjul. Ironisk nog utspelar sig alltså medeltidens mest medeltida företeelser precis i brytpunkten mellan just medeltid och den nya tiden. Blodbadet hade börjat som en ganska ordnad tillställning, men nu, när man är klar med de högre stånden, verkar det nästan som att utrensningarna får eget liv och att ordningsmakten tappar kontrollen. Du minns kanske borgaren Gorius Holste, han som inkvarterade kung Kristian när denna anlände till huvudstaden. Han har själv upprättat en namnlista på personer som påstods vara fiender till Kristian. Men där ingår även personliga rivaler till honom. Personer som inte har någonting alls med vare sig unionen eller sturarna att göra. Dessa kan snabbt gripas och föras till bödlarna. Det verkar som att en del personer greps ganska slumpmässigt också. En barberare ska ha stått och rakat en kund när knäktar rusade in och släpade iväg honom till Stortorget. Det vittnas även om en Lasse Hass som stod i folkmassan och bevittnade avrättningen. Hass ska ha blivit mycket illa berörd av vad som pågick, till den grad att han brast ut i gråt. När knäktarna fick se hans tårar släpade de in Hass innanför muren av soldater och överlämnade honom till Homuts män. Liken efter de avrättade tillåts ligga kvar medan huvudena läggs i tunnor. Det berättas att blodet efter de döda blandades med regnvatten och smuts och flöt i rännilar ner mot strömmen. Följande dag, alltså på fredagen den 9 november, fortsätter bödlarna sitt förvärv. De som avrättas är personer ur lågfrälset. Man hänger också många som arbetat för de högre herrarna som fått sätta livet till dagen innan, alltså vanligt tjänstefolk. Skälet till detta är idén om att kätteri är något som nästan kan liknas vid en smitta. Därför är alla som haft med kätten att göra besudlade. Vad som kanske mest är anmärkningsvärt är att de som avrättas under den andra dagen gör det helt utan att några domar förkunnas. Man håller på hela dagen och när lördagsmorgonen gryr den 10:e luktar staden förmodligen av blod och död. Kropparna ligger i högar och vagnar med lik rör sig i riktning mot Södermalm. Där har bål förberetts. Det är otänkbart att kättare ska få ligga i vigd jord. Kropparna kastas upp på sammanlagt 3 bål och medan dessa förbereds för tändning beger sig en grupp knäktar till Sten Sture den yngres grav. Kvarlevorna efter en tidigare riksföreståndaren grävs upp, fraktas till Södermalm och kastas upp på bålet tillsammans med resten av hans anhängare. Även kvarlevorna efter hans son, ett spädbarn, grävs upp och kastas till lågorna. Om du som hör detta är sugen på lite blodbad sightseeing nästa gång du är i vår vackra huvudstad så är bålplatsen enkel att hitta. Det är nämligen samma plats som Katarina kyrka står på idag. Kyrkan byggdes på 1600-talet. Spelplanen är nu rensad. Kanske känner Kristian den andre och Gustav Trolle ett lugn över att det största hotet mot makten lämnats ledarlöst. Visst finns det fiender kvar runt om i landet, men hydrans huvuden har kapats både bokstavligt och metaforiskt. Detta måste firas innan det är dags för rond 2, alltså då Sture-anhängarna på andra orter ska rensas ut. Under hösten och vintern 1520 och 1521 beslagtar kronan egendomar som tillhört blodbadets offer. Den nya borgmästaren, tillika kungens polare, upprättar en lista på namn, personer som avrättats och vars tillhörigheter finns kvar. Listan har överlevt till våra dagar och på den finns även Lasse Hass, alltså han som blev avrättad på grund av sina tårar. Eftersom Lasse Hass greps på måfå och i stundens ingivelse kan vi inte dra någon annan slutsats än att Holsters lista, eller åtminstone delar av den, är något av en efterhandskonstruktion. Om Gustav Trolle fick den upprättelse han så gärna ville ha, förtiger historien. Det sista kända spåret av ärendet kommer från mitten av 1521, där det i ett dokument framgår att frågan fortfarande är oavgjord. Och det vore ju höjden av antiklimax om denna berättelse avslutas utan att vi sätter en siffra på antalet personer som avrättas under Stockholms blodbad. Hur mycket jag än önskar att siffran var given och helt säker, så är verkligheten dessvärre en annan. Uppgifterna varierar nämligen, men börden, Jürgen Homut, har angivit 82. Denna uppgift har man inom forskningen låtit stå kvar som den mest trovärda. Om vi ska räkna antalet avrättade så kan vi med säkerhet fastställa biskoparna Högfrälset samt andra framstående personer vars namn bevarats. Vart det tar stopp är när vi kommer till borgare och tjänare. Särskilt eftersom en del avrättningar genomfördes utan att någon dom avkunnats. Kort efter blodbadet får Sverige en ny regering som utses av Kristian. Den består av en blandning av unionsvänliga svenskar och danskar. Gustav Trolle får en plats i regeringen. Och kungens rådgivare, Didrik Slagheck, får biskopstolen i Skara nu när företrädaren biskop Vincent får huvudet avslaget, för att använda Homuts ord. Den andra nära rådgivaren till kungen, alltså Beldenack, fick praktiskt nog biskopsätet i Strängnäs, som alltså hållits av blodbadets första offer, biskop Mattias. Kristian blir inte långvarig i Stockholm. För redan under vintern 1520 och 1521 beger han sig söderut mot Danmark tillsammans med ett stort följe soldater. På vägen firar man jul hos Hans Brask i Linköping och man hinner begå en rad övergrepp mot misstänkta fiender. Det dröjer inte länge innan nya uppror börjar blossa upp runt om i Sverige och den nya regeringen försöker få ordning på situationen, men utan framgång. Gustav Eriksson, en man känd för sin misstänksamhet, verkar ha haft en dålig magkänsla över att infinna sig vid kung Kristians kröning och undkom därför Homuts svärd. Gustav Eriksson beger sig till Dalarna, där han lyckas få gehör för sin sak, och snart ansluter sig fler och fler bönder, bergsmän och dalkarar under hans flagg. Från Stockholm skickas en styrka för att slå ner upproret och härarna möts i vad vi idag känner under namnet som slaget vid Brunnbäcks färja. Striden slutar med seger för upprorsmännen och snart följer fler. 1523 är det oroligheter i det danska riket och i mars avsätter danskarna Kristian den andra. Kriget är nu definitivt över och den 6 juni kröns Gustav Eriksson till kung Gustav den första av Sverige. Gustav Vasa är dock en anakronism och inget som kungen själv kallade sig för. Kröningsdatumet har det kvar i våra dagar som nationaldagen. Du som lyssnar har kanske en gnagande fråga i ditt bakhuvud. Hur gick det med Sten Stures änka, Kristina Nilsdotter? Hennes namn framkom inte när vi gick igenom avrättningarna. Både Kristina och hennes mor hade anklagats för kätteri av Trolle på slottet. Vad som ska ha hänt är att Kristian gav Kristina tre alternativ. Bli dränkt, bli bränd eller bli levande begravd. Kristina lyckades övertala kungen om att skona henne. Och hon kastades i fängelse i Danmark. Hon fick också böta med gods. Modern, Sigrid Eskilsdotter, fick också böta, men med hela sin förmögenhet, för att slippa undan döden. 1524 släpps Kristina ut från dansk fångenskap och fram till sin död 1559 förblir hon inblandad i intriger och komplotter i nära anslutning till den danska och svenska kronan. Faktum är så funderar jag på att göra ett helt avsnitt om Kristina Nilsdotter. Så om du, kära lyssnare, tycker att detta är en bra idé, hör av dig. Gustav Trolle blir aldrig populär bland befolkningen i Sverige och han tvingas lämna landet en tid. Kontakten med den avsatte Christian fortsätter och de båda männen försöker återupprätta unionen. Gustav Eriksson Vasa erkände aldrig Trolle som ärkebiskop trots att man från Vatikanen krävde ett erkännande. Men kung Gustav kommer dock snart som bekant att bryta med den katolska kyrkan. Istället frammålas Gustav Trolle som landsförrädare, en bild som levt kvar än i modern tid. Christians närmaste rådgivare, Didrik Slagheck och Beldenak då? Slagheck kastades helt enkelt under bussen. I Rom var påven rasande över att man vid blodbadet tagit livet av två biskopar. Christian pekade ut sin rådgivare som skyldig till just detta övertramp eftersom han hade varit drivande i just fastställandet av straffpåföljd. Slagheck dömdes till döden genom hängning. Men straffet var tydligen för behagligt, för han blev istället levande bränd på bål 1522. Beldenak gick något mildare öde till mötes. 1530 hade han gjort sig ovän med den nya kungen i Danmark och snackade helt enkelt skit om monarken. Han kidnappades av en kungatrogen adelsman och blev tillfångatagen, men köptes fri av släktingar. Han avled 1537. Och så en av berättelsens huvudpersoner, Christian. Som nämnt så avsattes kungen av upproriska danskar. Han tog sig därefter till Nederländerna och sökte stöd för att återta makten. Här träffade han också Gustav Trolle som då hade lämnat Sverige. Christian lyckades samla en här och invadera Norge och planer fanns för att tåga in i Sverige. Men pressen var för stor och anfallsplanerna fick avbrytas. Han tog sig till Köpenhamn och sattes i husarrest men förflyttades snart till ett torn där han fick sitta ensam med en vakt som sällskap. Fångenskapen mildrades återigen med tiden men någon fri man blev han aldrig och avled 1559 på slottet Kalundborg. Stockholms blodbad och händelserna däromkring är kanske det närmaste ett verklighetens Game of Thrones som vi haft i Sverige. Dess följder hade en direkt inverkan på grundläggandet av vad som kom att bli det moderna Sverige. Jag syftar främst på inrättandet av arvsmonarkin och reformationen. Minnet av avrättningarna lever kvar och i år är det alltså exakt 500 år sedan scenerna utspelade sig på det mysiga och vackra Stortorget där många av oss kopplat av till en fika eller bara strosat igenom. Jag hoppas att du gillat de här två bonusavsnitten om Stockholms blodbad. Vi befinner oss ungefär i mitten av off-season. Kontakta mig gärna om du har tankar, funderingar eller om du bara vill säga ett uppmuntrande eller förolämpande ord. Glöm inte att vår blodiga historia har en Patreon där du som vill kan stödja programmet och därmed få tillgång till exklusiva avsnitt som bara går att höra där. Jag som gör denna podd heter Dino Helmefalk och tack för att du har lyssnat. Hej då!